Nej, men jag tror att jag alltid har så här jagat utmaningar för att man ska slippa prestationsångest, för att man ska känna sig bra. Och det har ju liksom varit allt ifrån att bli souschef till att köksmästare, driva eget, jobba stjärnkrog, vinna årets kock, liksom vinna kockarnas kamp. Man ställer sig alltid inför en prestation och det är ju superläskigt. Men den här känslan som liksom man tror att man ska få när man kliver över ett litet berg, den infinner sig liksom aldrig. Det kommer ju fortfarande prestationsångest och man kastas in i nya saker. Man ska göra nya saker, man har nya, man ska laga middag på slottet eller man ska vara med i tv eller prata podd. Man är alltid, jag är alltid nervös innan jag ska göra sådana saker. Men jag njuter av det på ett helt annat sätt idag än jag gjorde innan.
Då säger jag välkommen till krogpodden Jesse Sommarström.
Hej, trevligt att vara här.
Tack. Vad vill du prata om?
Ja, krogar, restaurang och mat kanske.
Det ska vi göra, det lovar jag. Jag tänkte be dig om fullständigt namn, familj, ålder och yrke vill jag få med.
Ja, jag heter Jesse Sommarström, är 44 år gammal, har en man och två barn och jobbar som kock.
Vilka skärmregler gäller hemma hos dig?
Skärmregler, de får en timme per dag, men de får också spara skärmtid om de vill, vilket jag uppskattar att de gör. För sen glömmer de bort att de har sparat skärmen, så att, det är bra.
Vad har du för ålder på dina barn? Är de 9 och 4 om jag har Theo 9 och Justus 4? Kan det stämma?
Det stämmer.
Vad blir det för mat hemma då om de får välja? Har de önskemål?
Det har de. De är ganska bestämda åsikter om mat också tror jag. Men om de själva får välja så är det klassiska tacos. Jag tror faktiskt att de hade kunnat äta tacos 5 dagar i veckan.
Okay.
Eller 7 dagar i veckan till och med.
Har du något rätt som du tycker om som de går med på också som är helt okej liksom?
Nej, men vet du, jag tror att så här, för mig är det viktigast att man hittar någon slags harmoni i måltiden. Och om de är nöjda och glada med maten så kommer jag också vara nöjd och glad. Och det är nästan det viktigaste, att man kan ha en ordentlig sittande middag som kanske... Och det är väl det som är så härligt med tacos. Allt separerat, de kan plocka lite. Man drar liksom ut lite på måltiden till skillnad mot om man bara äter spagetti och köttfärssås för exempel.
Jag håller med. Tacos funkar alltid. Har det varit en bra sommar?
Fantastisk sommar måste jag säga. Jag umgås mycket med familjen. Den har varit lite kort faktiskt. Fast det kan man ju tycka varje sommar. Men det har varit jättehärligt. Vi var på Koster en vecka. Njöt av naturen och bilfri ö. Det finns mycket utforskare, jag aldrig varit där förut. Så det var mycket cyklande. Det var också väldigt mycket regn.
Mm.
Men ja, det finns väl inga dåliga väder. Det är väl så man brukar säga.
När jag mejlade dig innan intervjun här så ringde du upp snabbt. Det känns som det är liksom mycket ordning och reda på dig. Stämmer det?
Ja. Ja, men det är ganska mycket ordning och reda. Jag tror att jag måste liksom ha ordning och reda och jag måste svara ganska snabbt, annars är det lätt att det glöms bort. Och jag har liksom haft ganska hektiskt det här året. Så det har ju blivit att man måste optimera sig på ganska hög nivå och sen så måste man också ha ganska mycket kontroll. Det funkar liksom inte att man är för slarvig om man ska få livet att gå ihop, tror jag.
Den 28 juni 2023, vad hände då? Du har sagt till mig att du är dålig på datum, men du ska få tänka lite.
Ja, jag vet exakt vad som hände. Jag sommarpratade faktiskt inte live, utan det sändes då. Gjorde det. Ja, jag är jättedålig på både datum och årtal, helt enkelt.
Rätt, säger jag. Vad har du fått för reaktioner?
Ja, otroligt mycket kärlek. Det har varit väldigt härligt faktiskt. Jag tror inte riktigt man förstår hur många det är som lyssnar på sommarprat. Jag förstår ju det nu i efterhand, att det har varit väldigt många som har lyssnat. Och det är så himla härligt när folk kan komma fram på gatan och bara säga att man gjorde ett bra sommarprat. Man blir otroligt glad över det.
Är det någon speciell episod under programmet som de kommenterar när du liksom sitter på någon middag eller hos sina vänner eller någonting? Är det någonting speciellt som folk gärna pratar om då från ditt sommar?
Nej, men de flesta har faktiskt sagt att de har testat 50-50 köttbullar och 50-50 färs. Och det tycker jag är superhärligt, för det var väl ändå det som var... Man hoppas att folk ska bli lite inspirerade när man lyssnar på ett sommarprat. Och att man har någonting som de kan liksom lämna människor med, en tanke eller någonting. Och det är ju fantastiskt om de inte bara liksom har i tankarna, utan faktiskt gör i praktiken också. Så att jag har blivit väldigt glad när folk har provat 50-50.
Och 50-50 kommer vi säkert prata mer om senare, men i det här fallet så är det då blandar du köttfärs, nötfärs eller någon färs med...
Svenskodlade baljväxter.
Just det.
Och det är väl det som är... Vi ska få prata mer om det sen, så då kan jag ju pausa det nu helt enkelt, så får ni klippa bort det.
Ja, men det är lugnt, vi återkommer till det. Jag tänker så här att när jag lyssnade så var ju din första låt Håkan Hellström, Din tid kommer. Är det din tid nu?
Ja, men det tror jag faktiskt att det är. Fast det är alltid fint att ha någonting att se fram emot. Jag tycker att jag har haft ett fantastiskt liksom, härligt år. Och jag har svårt att se att jag kan toppa det här året något annat år. Men vem vet? Alltså, jag väntar ju med spänning, och skulle det bli så skulle det vara helt magiskt.
I en intervju har du själv sagt, jag pratar om livets sliding doors ögonblick. Jag hade kunnat fastna på ett barnhem i Indien, sjuk i benröta. Men istället fick jag komma till Sverige och till och med vinna årets kock. Och din mamma Siv kämpade för att få adoptera dig och för att du skulle få det hem dig frisk. För oss som har lyssnat på ditt sommarprogram så vet vi att din mamma betydde väldigt, väldigt mycket för dig. Hur mycket kommer du ihåg från uppväxten?
Nej, men jag har ju haft en fantastisk barndom. Jag måste säga att jag kommer ihåg mycket. Men sen är det ju såklart att vissa saker gör ju att man tänker tillbaka. Det kan ju vara doftminnen eller matminnen eller liksom bara att man tittar på en tavla eller läser en bok. Det är ju mycket sådana saker. Men jag bär med mig mycket från min barndom och tänker tillbaka på den med glädje.
Siv, hon var bra på att laga mat. Jag har pratat om mammas kinesiska gryta. Hon lagade helst vegomat hela tiden, eller hur var det?
Ja, alltså hon var vegetarian. Och var väl ändå vid det så här, hon tyckte vi skulle få välja själva om vi ville äta kött eller om vi ville äta fisk eller kyckling eller vad det nu är. Så att hon lagade ändå det till oss. Men hon smakade ju också aldrig av det. Så jag vet inte riktigt om hon var så superbra på att laga mat. Men hon var väldigt bra på att laga vegetarisk mat. Mycket linsgrytor och mycket så här influenser från andra länder hade hon. Hon hade mycket vänner som var liksom från olika kulturer. Och hon hade verkligen anammat det liksom, när man lagar mat tillsammans. Och hon hade tagit med sig det. Och vi åt ju mycket sådana saker hemma. Och hade mycket så härliga familjefester, kommer jag ihåg. Med liksom olika, det kunde vara allt från chilensk mat till kinesisk mat eller indisk, mycket indisk mat åt vi. Jag kommer ihåg att hon brukade åka, det fanns en, jag vet, det kan vara så att det finns kvar, men en sån här kryddbutik som heter Taj Mahal som låg på Drottninggatan. Jag vet att hon brukade åka dit och köpa ris, massa härliga kryddor, det var curry och det var liksom allt möjligt som hon hade i matlagning. Och det fanns ju liksom inte på den tiden så mycket variation av rissorter. Hon åkte alltid dit och köpte basmati ris, det var viktigt liksom.
Fick du vara med i köket och laga mat?
Alltså jag var ganska ointresserad av mat väldigt länge faktiskt. Det var ju liksom när jag kom upp i typ tonåren som jag började bli intresserad av mat. Jag var ju med i lite köken, det blir så också. Mm. Automatiskt att man måste hjälpa till. Men jag tror inte att jag uppfattade det särskilt lustfyllt egentligen. Mm. Inte som jag gör idag. Jag kan ju verkligen njuta av att laga mat. Och det har jag gjort väldigt mycket, men jag tycker fortfarande att det är lika härligt och avslappnande och spännande liksom att laga mat.
Kommer du ihåg någon, hade du någon favoriträtt när du var ung eller liten?
Nej, jag vet faktiskt inte om jag hade någon sån speciell rätt. Men ett av mina första matminnen var faktiskt, jag var hemma hos min kompis och hennes mamma hade lagat så här fläskkotlett med typ champignonsås och klyft potatis. Men det var första gången jag åt en köttbit liksom, en riktig köttbit. Och det tyckte jag var helt fantastiskt. Jag tyckte det var så otroligt gott. Jag förstod liksom inte riktigt, vad är det här? Mm. Det här är så spännande. Och det var nog liksom, det är nog mitt första och mest starkaste matminne, tror jag.
Häftigt. I dina unga år då, var du intresserad av någon idrott, musik, popidoler? Hur var det på den tiden?
Ja, alltså jag har ju alltid haft någon som... Michael Jackson har ju alltid varit det största för mig. Och jag önskar ju såklart att man hade fått gå och se en sån här Michael Jackson-konsert. Men jag är uppvuxen verkligen med Michael Jackson och tyckte att det har varit, att han har varit ett musikaliskt geni och liksom pionjär inom den typen av musik. Han är ju faktiskt the king of pop. Så det var mycket Michael Jackson. Och Jackson 5 faktiskt.
Just det. Vilka affischer fanns på dina väggar? Var det bara Michael Jackson då, eller?
Gud vad... Nej, vet du vad det var? Kommer jag på nu. Jag hade faktiskt en affisch på New Kids on the Block. Kommer ihåg också att jag tyckte att de var väldigt snygga. Mm. Och att deras musik var väldigt bra. Jag betvivlar starkt att jag skulle tycka att den är bra idag. Men då tyckte jag det.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister.
statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Hur lärde du dig laga mat senare? Liksom, hur gammal var du då och hur liksom startade det liksom med tänket?
Egentligen började någonstans när jag skulle välja gymnasium. Och jag valde inte hotell och restaurang, utan då fick man liksom inte, man läste för lite svenska och man skulle plugga vidare sen, så gick inte det. Så pratade vi mycket, jag och min mamma, om så här, men är du verkligen säker på att du verkligen vill bli kock? Och då hade jag ju bestämt mig och var helt övertygad om det. Men sen så landade jag ändå i att mamma vet nog bäst. Jag är ändå ganska flygig, jag kan vara superbestämd. Och sen så 2 veckor senare så har jag ändå ändrat mig. Jag var så när jag var yngre i alla fall. Men jag gick medialinjen och jag kände hela tiden att det inte var rätt. Utan drogs till kockyrket och började låna kockböcker, gick till biblioteket, kollade mycket så här mat-tv. Den är ju inte lika utvecklad. Den var inte lika utvecklad då som den är idag. Och det var ju lite mer sparsamt med utbud på liksom kock-tv och sådär. Men jag tittade mycket och jag läste mycket och jag drömde mycket om att få laga mat. Men sen så fick jag ändå ta den långa vägen. Så att jag började i disken, jobbade extra på sommaren. Och sen så fort jag hade slutat gymnasiet så började jag jobba fast på Hamnkrogen i Vaxholm som diskare. Och på den vägen är det egentligen. Och jag insåg ganska snabbt, om man var snabb och man diskade av disken och man såg till att den var väldigt ren och fin, då fick man liksom hjälpa till kockarna. Man fick börja med skala lök och det tyckte jag var helt fantastiskt att stå där och titta på liksom de här kockarna när de lagar mat.
Du har ju en väldigt stark inledning i ditt sommarprogram.
Jag ska inte hänga ut någon. Jag tror att det är också, det har varit nyttigt för mig på något sätt, för det har också fått mig att få en jävla anamma, tror jag, efter det där. Och jag kände då, nej, vet du vad? Det var faktiskt en av de mest nedvärderande stunderna i mitt liv, var det.
De som inte vet om då, du kom glad till jobbet och det kändes som att du skulle stå och laga mat helt enkelt. Men ja, det blev inte så.
Jag fick sätta på mig kockrock och jag var superexalterad och kände, nu ska jag liksom få stå där och laga mat. Men det fick jag inte, för jag fick gå och köpa tandborste och sen fick jag skrubba golvet i köket och få bort allt smuts från fogarna. Och det kändes inte särskilt bra. Just när man går från det här att man är så superexalterad och tror att det är liksom, det är första gången man står med kockrock på sig. Det är så mycket känslor liksom. Mm. Och sen helt plötsligt ska man gå och köpa en tandborste och man förstår inte riktigt vad det är som händer, till att man står på alla fyra och skrubbar golvet. Under service dessutom med folk. Det är full kommers liksom. Ja. Och det var inte så härligt, får jag väl ändå säga.
Var det här 1999, 2000, typ någonstans där, va?
Alltså jag sa ju till dig att jag var väldigt dålig på årtal.
Vi hoppade. Men jag kan säga att det var någonstans där omkring. Du hinner kanske inte titta så mycket på streaming och så, men den här serien The Bear, har du talat om den?
Ja, jag har också sett den.
Där förstår man ju liksom att det är tufft, alltså det är tufft att driva restaurang och det liksom, man pratar om en viss hierarki och när det ska funka så måste alla göra rätt liksom.
Jo, men så är det. Men det är också lite av det som är charmen med att jobba på restaurang. För man blir väldigt tajt och man har ju också, på vissa små restauranger blir man ju som en familj. Men det är också, man måste ju också kunna lita på sina arbetskollegor. Och gör man det och man liksom har det här fina samarbetet som man kan ha, då kan det bli helt fantastiskt. Men det är också det som kan bli stökigt om det inte funkar i något led.
Men hur gick det till sen för dig då? Efter ett halvår så fick du laga mat precis som du ville. Var det liksom som en nollning som de körde med ny personal? Liksom att man ska inte ta något för givet, här ska vi liksom visa att det är vi som bestämmer. Eller hur upplevde du liksom?
Ja, alltså det var ju väldigt annorlunda då än vad det är nu. Och det var mycket hårda ord, mycket, man ska veta sin plats. Man ska inte ifrågasätta liksom. Det handlar om att göra som man blir tillsagd. Jag tror inte att det var en nollning, det var nog mer ett beteende som liksom var på restaurang. Och det är väl lite det som jag har så svårt med när jag tittar på The Bear. För jag kan få lite så här rysningar och kalla kårar. För det känns som att det som jag inte gillar med restaurang. Jag har förstått att det är väldigt många människor som tycker att den här är helt fantastisk. Men det som jag tycker om med restaurang, det är ju liksom kundkontakten och få laga mat till människor. Den tycker jag helt glöms bort. Utan det är bara det här köket. Det är otroligt stressigt. De har liksom väldigt hårda ord mot varandra. Ganska tuff jargong. Också inte särskilt trevligt. Jag vill inte se så säsong 2. Jag har sett 2 avsnitt av säsong 2. Men jag hörde att den ska vara lite mjukare och lite mer nedtonad. Att man får följa dem lite mer på djupet. Men jag mår inte särskilt bra när jag tittar på den där. Jag blir stressad.
Det hände ju mycket i ditt liv, liksom du var på, du blev ju så småningom, jobbade på Stjärnkrogen, Esperanto. Vad hände innan Esperanto-tiden, alltså mellan den här krogen då, på Vaxholmskrogen, sommarkrogen där, och tiden när du började som på Stjärnkrogen, Esperanto? Du körde ett eget race också, va?
Ja, alltså jag jobbade på Sturehof ganska länge, i typ 4-5 år kanske, som sagt jag är dålig på år. Mm. Men 4-5 år på Sturehof och sen så jobbade jag...
Träffade du din man på den tiden eller var det senare?
Nej, det var där. Mm. Så vi blev ju väldigt goda vänner. Men vi blev inte tillsammans då, men vi jobbade tillsammans. Mm. Och sen efter det så köpte jag eget. En liten pärla, fransk kvarterskrog, ett litet bistro på Apelbergsgatan. Rendezvous heter det. Mm. Som jag och min köksmästare från Sturehof köpte tillsammans. Mm. Och det drev vi ungefär 2,5 år. Det var väldigt nyttigt för mig. Jag lärde mig sjukt mycket. Jag tror faktiskt att jag var lite för ung. Och vi köpte den här 2008. Och det var ett dåligt år. Att investera pengar kan jag
det
säga.
Det sämsta året kanske.
Det sämsta året var det. Och det var ju också så här, mycket utmaningar. Jag tror också att vi blev lite blåsta när vi köpte krogen. Det är ju ett AAA-läge. Men det är också något märkligt för att alla vet vad Kungsgatan är. Mm. Alla vet vad Olof Palmes gata är, men ingen vet vad Apelbergsgatan är.
Det är sant, inte ens jag. Jag vet det om jag tänker efter riktigt noga, men det är...
Ja, men Apelbergsgatan ligger alltså mitt emellan Kungsgatan och Olof Palmes gata.
Mm, just det.
Men det är den enda gatan som ingen stockholmare kan, vilket också visar sig liksom på gästflödet såklart. Men jag tror också att vi hade problem med golvet, det var liksom fuktskador, vi fick mycket inbrott, vi jobbade sjukt långa pass, vi jobbade liksom långpanna varje dag. Det var ju 8 till, jag vet inte, 23, 24. Och vi kunde liksom inte plocka särskilt mycket lön. Men vi gjorde det vi liksom älskade att göra. Vi lagade mat och vi hade det bra. Men det var väldigt mycket jobb. Och det kostar. Men jag tror också att det har varit så nyttigt för mig. För att någonstans, när man har haft ett eget så har man ju något helt annan. När man blir anställd sen så har man ju något tacksamhet. Man kan liksom vabba. Man kan vara sjuk. Man kan ta semester. Och man behöver inte jobba någon annanstans på semestern. Och man får en lön varje månad. Och sen så kan man också veta att man har faktiskt väldigt bra kostnadskontroll. Man vet att det kostar pengar att diska en halvback. Man känner lite skam när man krossar ett glas. Man vårdar saker på ett helt annat sätt när man liksom haft det eget. För att man vet vad allting kostar. Och jag tror att det var väldigt viktigt för mig att göra det här. Och jag tror att jag har blivit en bättre anställd efter jag haft eget. Vi hade ju liksom aldrig någon diskare heller. Vi diskade allt själva. Bara så att liksom komma till en arbetsplats där man har en diskare, det känns ju så sjukt lyxigt.
Men du, Sturehof, alltså hur kommer det sig att alla, det är ingen som säger ett ont ord om Sturehof, alla älskar Sturehof. Varför är det så?
Det finns många anledningar tror jag. För det första tycker jag att det känns som att de så här ständigt utvecklas, men ändå så är det samma personal, vilket gör att så här, någonstans när man öppnar en restaurang, man kan ha det hur fint som helst. Men har man inte rätt personal så finns det liksom inte något hjärta. Mm. Och de har liksom skapat den här så att det känns som någon så klassisk institution. Du vet vad du får, men det finns alltid någonting nytt. Och det känns som att personalen trivs väldigt, väldigt bra, för de har jobbat där länge. Och det är också det här, liksom, det är svårt att ta på den här ambiansen som finns på Sturehof. För det är någonting magiskt när liksom en fullsatt restaurang som Sturehofs matsal kan vara. När det liksom klingar i glasen, det här sorlet av liksom lyckliga människor. Det är sån kommers där också, men det känns ändå liksom inte stökigt på något sätt. Och sen så den här fina, vackra miljön. Och jag tycker det är ett magiskt. Det är fortfarande en av mina favoritkrogar i Stockholm.
Ska vi säga något mer innan tiden på Esperanto? Är det liksom någonting mer som du tänker? Eller är vi där?
Ja, alltså nej. Jag jobbar på Albom-gruppen ganska länge också.
Okay.
Sören Albom och Jesper Albom. Mm. Som hade Storstad bland annat. De hade ju också lite nattklubbar. Och sen hade de hotellet och Bistro Rigoletto som låg på Kungsgatan. Jag var ju med och öppnade Rigoletto. Mm. Och jag jobbade för dem ganska länge också faktiskt. Sen var jag en sväng ner i Skåne i Brantevik och körde 2 somrar. Det var också väldigt härligt. Mm. Något litet ställe, men det kan jag ju också... Jag tror att jag behöver lite välja bland... Först tar man lite små krogar och sen så jobbar man på lite större krogar. Så att man har någon slags variation. Man inte går på samma spår. Och sen så körde jag ju Stjärnkrog efter det.
Men hur halkade du in på... Du halkade säkert inte in, men hur hamnade du på Esperanto?
Alltså jag har alltid haft ett väldigt gott öga för Sajan Isaksson och hans mat. Och tycker att den både så estetiskt tilltalat mig. Och jag tycker att hans liksom, matlagningsstil har varit väldigt, väldigt intressant. Och jag tyckte att han gjorde så mycket nya grejer. Så att jag har följt honom väldigt länge, men jag har liksom aldrig varit på Esperanto. Men sen när jag fyllde år så bjöd min man mig på Esperanto och jag kände mig helt så här blown away när jag hade varit där. Och det, efter den där middagen så tänkte jag så här, men herregud, jag måste verkligen jobba här. Jag hade egentligen en annan plan och jag hade ett annat jobb som jag hade liksom, det var ju faktiskt efter min mammaledighet. Så tänkte jag så här, nej men jag måste jobba här. Jag klarar liksom inte av att jobba någon annanstans. Mm. Det får kosta vad det kostar vill egentligen, men jag måste ha jobb här. Och på den vägen var det. Så jag jobbade, började jobba där. Sökte jobb efter jag hade varit där och ätit middag. Och liksom det är en av de bästa arbetsplatser jag haft. Jag har ju lärt mig otroligt mycket. Och de som jobbade där, liksom när jag jobbade, var helt fantastiska. Både liksom i frontal house och i köket.
Men Daniel Höglander som också är superduktig. Var han där på din tid?
Nej, han var inte där på min tid. Var han inte.
Ja, men Esperanto var ju... Man har hört mycket häftigt, liksom, speciellt på den tiden, liksom, att det var liksom där man ville gå om man ville ha fine dining såklart.
Mm. Nej, men Sajan är otroligt duktig. Mm. Sen så var det ju många andra duktiga kockar. Florencia Abella jobbade också där. Hon jobbar ju på Exet nu, men hon var ju också otroligt, hon är otroligt vass. Jag skulle säga att hon är en av de liksom vassaste kockar jag har jobbat med under min liksom, karriär. Men hon jobbade där och hon är också en väldigt stor inspiration för mig. Och sen jobbade jag tillsammans med Sauri Ichihara som också är sjukt vass. Så att hela den här tiden har format mig ganska mycket. Och liksom har fått olika tankar kring mat som förändrades väldigt mycket när jag jobbade.
Hur känns det nu i de här tiderna? Har folk råd att gå på krogen?
Jag tror att efter pandemin så tror jag att folk liksom, vi har insett att vi kan inte vara utan. Att liksom, vi behöver träffa människor, vi behöver gå ut på krogen. Vi behöver det här efter pandemin. Jag tror det ligger kvar. Men jag tror att folk snålar in på andra saker än krogbesök. Men däremot så tror jag att man letar efter lägre prispunkter på menyer. Kanske att man också går mer på säkra kort och sånt där. Jag tror att det är liksom att människornas mönster förändras mer än att man inte går ut på krogen.
Jag har också någon teori om att det är Sturehov och Rich som är vinnare lite grann. Att de här, som du säger, säkra korten.
Ja.
Och kanske de lite mindre kända och kanske lite lokala krogar också får det tuffare.
Mm. Alltså det är ju tråkigt, för någonstans måste man ju se det långsiktigt. Om man vill att krogarna ska finnas kvar så måste man ju någonstans gå ut och äta på dem. Så att det är nog många som kommer få det jättetufft. Det är ju inte bara krogar, det är ju många som får det tufft. Nu är det så här dålig ekonomi.
Nu idag så är du bland annat kreativ ledare på Urban Deli. Det låter jättetjusigt. Är det tjusigt?
Ja, absolut. Jag jobbar inte riktigt som kreativ ledare längre. Jag ska ju driva innovation och utveckling av Urban Deli. Och det är ett fantastiskt jobb. Det är ju inte bara, jag är ju inte så mycket drifter längre, vilket är ju tråkigt på ett sätt. För det är ju det, därför man blir kock. Det är ju för att man ska laga mat. Men sen så har jag ändå fått laga väldigt mycket mat under det här året ändå. Så att jag får liksom, jag blir tillfreds ändå. Men sen så handlar det någonstans om att liksom driva framåt. Mm. Hitta nya produkter, hitta nya producenter och kunna få dem ut på marknaden. För man kan ju vara ganska snabbfotad när man är ett litet företag. För vi är ändå väldigt små, till skillnad mot dagligvaruhandeln. Vi har ju både en butik, vi har en saluhall, eller en deli ska vi säga, och en restaurang. Mm. Och där kan man ju verkligen få in små producenter. Vi kan vara lite mer snabbfotade än om man ska komma in i dagligvaruhandeln, om man ska in på en hylla. Det krävs ju väldigt mycket mer. Och där kan man ju ta in lite mindre sortiment och man kan hjälpas åt lite. Och det tycker jag är väldigt spännande. För jag har ju träffat otroligt duktiga människor det senaste året som verkligen har hjärta och själ i det de gör.
Men du har varit ganska många år på Urban Deli, är det så?
Ja, men verkligen. Jag har varit där i typ 7 år tror jag snart.
Mm. Och i början då var det mer matlagning och sen har det förändrats på resans gång.
Ja, alltså jag började i Sickla faktiskt, Urban Deli Sickla, och jag är lite så här superdåligt lokalsinne. Och jag jobbade på Esperanto och det blev ganska så hastigt att jag sa upp mig på grund av min familjesituation egentligen. Jag hade en liten bebis och bestämde mig, jag måste satsa på familjen. Det är viktigt för mig. Så att jag sa upp mig och sen så hade jag liksom inget annat jobb. Och i samma veva ringde det faktiskt någon till mig och frågade om inte jag bara kunde bli lunchkock på Urban Deli. Och då tänkte jag så, det är ju hur skönt som helst. Jag tar det. Och sen så åkte jag dit och insåg att jag faktiskt bor på andra sidan stan. Det tar väldigt lång tid för mig att åka till Sickla. Då måste man liksom åka igenom hela stan och sen så kommer man fram. Men jag jobbade där helt utan ansvar. Men det är någonting som är ganska svårt när man har varit köksmästare länge och hoppar från en stjärnkrog ner till att bara stå som lunchkock. Så jag tror att jag tröttnade ganska fort på att så här, laga lunch. Utan jag behöver utveckla mig, jag behöver ha de här utmaningarna, tror jag. Mm. Så att jag bytte tjänst ganska... Jag jobbade nog då kanske ett halvår. Och sen så bytte jag tjänst. Och sen så har det liksom... Jag har haft olika projekt på Urban Deli som har varit väldigt utvecklande och roliga att göra. Vi lanserade ju barnmat till exempel på Krokiga grönsaker. Och vi har haft ett samarbete tillsammans med Axe Foundation. Där jag också har jobbat de senare åren. Och det har ju varit det mest spännande jag gjort faktiskt under min karriär, måste jag säga.
Men det här med barnmaten, alltså du har berättat att du... Originalidén kom från din man, var det så?
Exakt så. Och hans kollega faktiskt. Mm. Alltså det började egentligen med att vi insåg att det finns ju inte så mycket grönsaker för barn. Mm. Och då, det här är ju ganska länge sedan, min son är ju 9 idag. Mm. Men då fanns det liksom ingen barnmat som var producerad i Sverige på svenska råvaror. Och då började han tänka på det. Och sen så när vi fick vårt andra barn så fanns det fortfarande liksom inte någonting som vi kände var riktigt bra. Och det här är ingen innovativ produkt. Det här är ett gammalt husmorsknep. Bara att folk har inte tid att göra det. Och vi hade inte heller tid. Vi var ute efter att kunna köpa någonting som är gott, nyttigt, inte ultraprocessat. Och också är liksom hållbart. Och man vet, eller vi vill ju att våra barn ska äta grönsaker. Mm. Det borde ju alla äta mer av. Det vet vi ju idag liksom. Men, så de gjorde vann en innovationstävling på Matlyst. Mm. Med den här liksom frysta grönsakskuben. Och sen liksom följde lite glömska. Men sen så bestämde jag ändå mig. Liksom, det var när vi fick vårt andra barn. Att vi måste verkligen göra det här nu. Mm. Och sen så började vi titta lite. Och för det första äter vi för lite grönsaker. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar en tidig ålder. Men sen så äter vi också bara grönsaker som är raka och har liksom tilltalande estetiskt utseende. Mm. Men det är ju helt sjukt egentligen, om man tänker efter. Alltså jag tänker så här ungefär. Mm. När vi berättar för våra barn att vi inte åt krokiga morötter till exempel. Det kommer vara som när våra föräldrar liksom körde bil utan säkerhetsbälte och rökte inomhus. Mm. Vi har inte råd att liksom slösa bort grönsaker så här för att de har en liten prick på sig eller att de inte är rätt storlek eller att de är liksom lite böjda. Så då bestämde vi oss att vi skulle ånga grönsakerna för att de skulle behålla så mycket näring som möjligt. Packa dem i så små kuber så att om det är ett litet barn så tar man en. Är det ett större barn så kan man ta fler. Och så frysa dem för att de ska ha så lång hållbarhet som möjligt. Och sen så är de gårdspesade för att man ska veta exakt var det kommer ifrån och ha så minimalt med transport som möjligt. För att det är ändå ganska konstigt att vi pratar mycket när vi är på restaurang så här, men den här kommer därifrån och från den gården, men det viktigaste vi har är ju faktiskt våra barn och då vill man ju också veta vart deras mat kommer ifrån.
Jag kommer ihåg, jag pratade med någon kock, jag ska se om jag kommer ihåg vad heter han som fotografiska?
Paul Svensson.
Han sa liksom att det finns 30 olika morotstyper, men det är ingen som har koll på. Man går till ICA och tar någon bara. Ja, det finns ju massa smaker och det finns rätt mycket så här bland grönsaker att utforska som man inte känner till.
Ja, men det är som med allt. Alltså jag menar, det finns ju väldigt många kålrotssorter, det finns ju olika gurksorter, det finns ju hur mycket olika tomatsorter som helst. Det är bara att det är jättemärkligt att vi bara tänker att tomat är en tomat eller gurka är en gurka. Och det är samma sak med morötter, det är som med alla grönsaker. Mm. Det är bara att de liksom, att vi har blivit så vana vid att en morot är en morot någonstans. Och den är rak och den är så här lång och de ser alla likadana i ett knippe eller en påse ser typ likadana ut.
Det är sant. Men det är lite mer fokus på ekologiskt och alternativt. För det är lite bättre, 2023 känns det som att det går att hitta lite mer att välja på för barn.
Absolut, det finns det. Men nu är folk också, håller ju pengarna lite mer. Mm. Så att vi vet ju idag, eller man ser ju idag att folk väljer bort. Det de väljer bort är ju Krav och närproducerat för att man har mindre pengar. Och jag menar, de som har möjligheten att köpa ekologiskt och Krav och svenskt bör ju verkligen göra det. För att det är viktigt att vi tänker långsiktigt. Mm. Vi måste stötta våra svenska producenter för att annars kommer det liksom inte finnas någonting kvar. Mm. Så att har man möjlighet så tycker jag verkligen att man ska ta dem extra. För att speciellt när det kommer till grönsaker, för det är ändå en väldigt billig råvara. Eller inte väldigt billig just nu, men den är billigare än kött. Mm. Men då kan man verkligen lägga några extra kronor och tänka på de här människorna som faktiskt lägger väldigt mycket tid och omsorg på att skörda våra grönsaker.
Jag håller med. Jag älskar det. Det finns ju så mycket blomkål, broccoli. Det finns ju massor som är smaskigt. Du har gett ut en kokbok också mot barn.
Den kommer, den har inte kommit än.
Så är det.
Den kommer faktiskt om några veckor, gör den.
Spännande, berätta. Ja.
Nej, men så här, jag har faktiskt fått fråga några gånger nu om jag vill göra en kokbok. Och jag har liksom inte varit superintresserad av att göra det. Dels för att det är väldigt tidskrävande och jag har alltid jobbat väldigt mycket. Så jag har liksom också känt att jag inte har haft tid med det. Men sen så fick jag frågan från ett barnboksförlag förlag. Och då kände jag så, herregud, det är klart att vi ska göra det för barnen. Jag vill ju skapa medvetenhet hos de unga och de liksom nästa generation. Och därför valde jag att göra den här kokboken. Sen kanske det inte var rätt år att göra den, för att jag har haft väldigt mycket andra saker att göra. Men det här bokförlaget Opal har ju varit otroligt, måste jag ändå säga, tålmodiga. För att jag har liksom inte riktigt hållit mina deadlines och det är mycket saker som har hänt det här året. För att vi faktiskt så skrev vi på att vi skulle göra den här boken innan Årets kock. Och sen så tackade jag faktiskt nej till att göra den. För att jag bestämde mig för att tävla Årets kock och jag kände att jag kanske inte har riktigt tid med det här. Men sen så tänkte vi så här, men efter finalen, då kommer jag ändå ha väldigt mycket tid. Mm. Och sen så vann jag ju och då hade jag inte så mycket tid kvar. Så att jag måste ändå ge dem en liten applåd för att de har haft det tålamodet och för att den kommer ut snart. Men det är lite blandat, jag ska säga att det är lite blandat. Det är lite köksord och det är vad man ska tänka på när man väljer fisk, kött och fågel, ballväxter, lite vildplockat. Jag tror så här, läser man den där boken så får man i alla fall en grundkunskap och man får lite medvetenhet och jag tror att man tänker till lite extra när man går i butiken och handlar råvaror.
Men vänder sig boken till föräldrar som vill laga mat till barn eller till barn som vill laga mat till sig själva?
Äldre barn, alltså typ unga vuxna som vill laga mat själv. Eller föräldrar som vill laga mat med sina barn.
Just det. Spännande.
Ja.
Jag vet att min son, han, dels har han blivit influerad av många matprogram på tv. Mm. Men även TikTok då är ju, det är lite ändå häftigt liksom. Att det blir så direktverkande, man ser någonting. Och så kan han komma till mig och säga, nu ska vi laga det här ikväll.
Men hur gammal är han?
18.
Ja.
Men han har alltid tyckt om, vi har lagat väldigt mycket mat tillsammans.
Ja, vad kul.
Men TikTok har kommit lite nu, senare år.
Ja, min äldsta son Theo kom faktiskt och bad mig göra en TikTok-macka för en vecka sedan. Och det är liksom en rostform, vi var tvungna att gå ner och köpa formfranska och så stansar man ut ett hål i mitten och så steker man ett ägg i hålet. Just och sen vänder man på det.
Men du har inte sett den liksom.
Ja. Men det är säkert för han sa så, jag har tänkt på det här flera veckor, kan inte du snälla laga den här? Och sen så steker man den här andra brödbiten också vid sidan om och så man har som någon slags stacks. Men han tyckte det var jättegott, han åt faktiskt 2.
Du tyckte om den också eller hoppar du?
Jag hoppade faktiskt.
Tystnad, tagning.
Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Det var jättebra att du pratade om Årets kock, för nu hamnar jag där igen då. Och så har jag skrivit kontraster, och då tänker jag 2020, då fick du liksom bryta. Och så 2021 så blev det Kockarnas kamp, andra plats. Och sen 2022, då vann du. Det är ju liksom high and low.
Ja.
Du har varit upp och ner liksom. Hur har liksom den resan känts i perspektiv?
Men jag tror så här, 2020, det var ju då, där och då, kändes det förödande för mig att det slutade som det gjorde. Först och främst för att man liksom, man vill ju bevisa för sig själv att man klarar av. När man gett sig in i en sån tävling så vill man ju någonstans, man behöver inte vinna, utan man vill bara så här känna att jag gav mitt allt, jag gjorde ändå det. Sen så var det någon som var bättre, det är okej. Men att inte få så här slutföra finalen och alla timmar och all tid som man har lagt ner och all familj som ändå så här, det här, Årets kock är ju liksom ingen ensam prestation, utan det är ju många människor. Barnen ska liksom passas och min man får jobba mer för att passa familjet och hämta och lämna. Alltså hela logistiken runt omkring krävs ju ganska mycket av människor runt omkring en. Och bara den känslan att man liksom har misslyckats och också förbrukat deras tid på ett sätt är ganska jobbigt. Och sen så tror jag, när jag väl efter 2020, efter de här första dagarna, då ville jag knappt gå ut. Skämdes otroligt mycket. Tänkte liksom att alla skulle känna igen mig på stan och tycka att jag var ett skämt. Nej, men det var liksom, jag tyckte det var jättepinsamt och jättejobbigt. Och sen så, man blir mest besviken på sig själv.
Mm.
Att man, och jag kunde tänka på oss och få liksom skamsköljningar verkligen. Och skämmas, och liksom, det var så mörkt hela det här minnet. Och någonstans, när man ger sig in i en sån tävling så är det ju väldigt lustfyllt. Jag tror inte så här att det är själva tävlingsdagen i sig som jag faktiskt uppskattar bäst, utan det som jag tycker är härligt är hela resan, att få så här börja ta fram ett bidrag, grotta ner sig, välja råvaror, fundera på hur kan jag presentera mig själv och min matlagningsstil på en tallrik, Och sen så få träffa andra kockar. Jag menar, jag och Lukas Ottosson som är med Årets Kock i år. Vi har varit ju supergoda vänner. Vi pratar mycket mat och vi hörs fortfarande en gång i veckan. Det är så mycket mer än bara den här tävlingsdagen som Årets Kock är. Och jag kände liksom att allt som har varit lustfyllt blev liksom mörkt istället. Och jag kände ju också att jag vet inte hur jag ska komma över det här. Jag kommer ju aldrig ställa mig där igen, kände jag. För det är ju alldeles för pinsamt. Men jag försökte verkligen tänka att jag måste komma över det på något sätt. Och när jag var med i Kockarnas kamp, jag tackade ju ja. Och sen så var jag också livrädd att åka ut först eftersom jag hade failat i Årets Kock. Så att det var ju liksom, ja, jag hade mycket katastroftankar. Och jag har haft sån prestationsångest hela mitt liv. Så att det här var ju liksom inte bra för mig ens att åka ner. Men det vart ju helt fantastiskt. Att liksom, inte bara själva tävlingarna är ju inte så roliga. Det är ju väldigt stressande och man mår ju lite dåligt innan och man mår lite dåligt efter. Så att, men liksom att få åka ner dit och umgås med 7 andra kockar som har samma passion, samma driv och lyssna på deras historier och deras liksom väg till... De flesta är ju väldigt, väldigt duktiga liksom. Alla som var min säsong var helt fantastiska. Att höra liksom Jörgen Grossman berätta om sin uppväxt och hur han drev restaurang. Till att höra Frida Ronge när hon öppnar tak. Eller Thea Malmegård som liksom har, nu har hon ungefär 3 barn, men 2 barn, driver krog och bor ovanför. Hennes man jobbar också där. Hur får de få ihop livspussel? Det var så, liksom, för mig var det helt fantastiskt att få göra den resan. Sen var det ju superjobbigt med alla tävlingar, det var sjukt stressigt. Men också en fantastisk produktion, de var ju jättemysiga. Det är ganska lång tid man är där.
Jag tänkte också det, men du hann slappna av lite grann. Det var inte så att det liksom var så att du var uppkopplad 24/7 under produktionstiden?
Nej, man hinner slappna av och det var ju mycket. Man får ju nästan säga att de här middagarna off-cam, du vet, de är ju superhärliga. Vi lagar liksom restfest och drack ett glas vin och pratade om livet. Och så var man ju också barnfri. Man fick sova i egen säng.
Lyxigt.
Det är ganska lyxigt, ja.
Och man måste bli väldigt ledsen när man ser sina... Alla blir ju potentiella kompisar då, som åker hem en efter en liksom.
Ja, ja, visst, såklart.
Men så är ju spelets regler då.
Ja, och sen så är det ju så att liksom, även om man åker ut så kan man ju faktiskt ses när man kommer hem sen.
Helt sant. Inför den här podden så lyssnade jag på Årets Kockpodden då med Stefan Ekengren och Thea Malmegård. Som precis som du berättade var med i Kockarnas kamp. Och då pratade lite om ditt dåliga självförtroende som du hade. Känner du att det har liksom reparerats av en vinst liksom, eller hur är det i livet, eller hur känner du att du har stångats med?
Nej, men jag tror att jag alltid har så här jagat utmaningar för att man ska slippa prestationsångest, för att man ska känna sig bra. Och det har ju liksom varit allt ifrån att bli souschef till att köksmästare, driva eget, jobba stjärnkrog, vinna Årets Kock, liksom vinna Kockarnas kamp. Man ställer sig alltid inför en prestation och det är ju superläskigt. Men den här känslan som liksom man tror att man ska få när man kliver över ett litet berg, den infinner sig liksom aldrig. Det kommer ju fortfarande prestationsångest och man kastas in i nya saker. Man ska göra nya saker, man ska laga middag på slottet eller man ska vara med i tv eller prata podd. Jag är alltid nervös innan jag ska göra sådana saker. Men jag njuter av det på ett helt annat sätt idag än jag gjorde innan. Och jag kan också kanske se det lite mer. Man har ju ändå vunnit Årets Kock.
Verkligen liksom.
Och det är någonting som jag är väldigt, väldigt stolt över faktiskt.
Det är inte så många som har
38 stycken.
38 stycken. Kommer du ihåg, jag vet inte om det var Thea som sa, men det var ju 3 ord som du skulle träna på eller som du skulle lära dig efter 2020. Kommer du ihåg de 3 orden?
Nej.
Jag har skrivit här, du får rätta mig om jag har fel då. Äta, träna, sova.
Ja.
Funkar det?
Vet du att det gör det verkligen? För att allting, det som jag tänkte när jag var med i Kockarnas kamp. Alla tränar ju väldigt mycket, men ingen vågar säga det. Det är så här, har du tränat? Nej, det har jag inte. Men man vet att alla har tränat. Och sen så är det väl en grad av hur mycket man tränar. Men jag tänkte så här, jag ska faktiskt träna fysiskt. För det var det jag glömde 2020. Jag glömde äta, jag glömde sova och jag glömde träna. Så att det var faktiskt det jag fokuserade på innan Kockarnas kamp. Jag gick till PT. Och jag åt ordentligt, jag sov ordentligt och jag drack väldigt mycket vatten. Och när jag sen skulle bestämde mig för att tävla i Årets Kock så gjorde jag exakt samma sak. Jag tränade 5 dagar i veckan hela sommaren. Jag drack ingen alkohol och jag sov väldigt bra. Och jag la väldigt stor vikt vid min fysik. Och det var faktiskt det som var knepet för mig.
Har du kvar ditt rekord? Vispa majonnäs har jag skrivit här. Är det du som har det?
Ja, det är jag som har, jag tror att, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men det är under minuten i alla fall, är det. Så man skirar 4 äggulor och matar ner 1 liter olja.
Är det pannben, liksom Gunde Svans pannbensmetod, eller har du en speciell teknik som är vinnande?
Det finns alltid en speciell teknik för allting. Sen är det ganska mycket pannben också. Mm. Men det handlar ju om att inte få mjölksyra i armen för tidigt. Och då ska man bara vrida på armen lite. Och då går det ganska fort. Och sen så är det ju såklart ett enormt adrenalinpåslag. Och det gör ju att man blir ännu snabbare.
Verkligen. Kommer du ihåg, vi pratade äta, träna, sova här nu. Kommer du ihåg nyårslöfte då, 2021? Tog ni också upp i årets kockpodden.
Njuta av livet och uppskatta det jag har och vårda mina vänner.
Ja.
Ja, men det har jag verkligen... Det har jag faktiskt tagit tillvara på. Och det gör jag varje dag, skulle jag faktiskt säga.
Favoritkrogar, har du sagt någon Sturehof?
Ja.
Har du några fler där som du...
Ja, alltså jag älskar Surfers. Jag tycker det är fantastiskt härligt. Det är otroligt gott.
De flyttade för 2 år sedan, eller när var det?
Ja, precis. Alltså jag var där först. Jag har aldrig varit där innan de flyttade. Så att jag har bara varit på nya destinationen.
Mm. Och jag var där. Norrlands.
Ja, precis. Mm. Och jag var där första gången för kanske 2 år sedan. Mm. Typ. Eller om det var... Ja, det var nog precis efter de hade flyttat. Men supergott. Liksom enkelt.
Mm.
Och det är också sån mat som jag absolut inte kan laga. Det är det som är härligast att äta. Mat som man inte själv kan laga.
Men lite spicy. Om man vill, allting är inte spicy. Men ja.
Men det känns som en så här härlig familjemåltid. Man kan vara liksom flera stycken och dela på massa mat. Smaka lite. Men det är alltid gott.
Har du någon mer krog du vill lägga till på?
Ja... Men det måste jag säga, Ekstedt tycker jag också är fantastiskt.
Mm.
Det är ju någonting väldigt unikt där. De har ju en värmekälla och det är eld.
Mm.
Och det är faktiskt väldigt imponerande att de kan laga så otroligt liksom högklassig mat med en värmekälla.
Mm.
Och det är, som jag sa tidigare, Florence är en väldigt stor förebild. Men hon kan ju också laga, hon har sin egen touch på mat, hon har sitt eget uttryck. Och jag tycker att det är väldigt unikt och väldigt inspirerande och spännande att både äta och se hennes mat.
Mm. Innan vi säger bästa krogupplevelse då, vill du lägga till någon sista krog eller är du nöjd?
Ja, men jag tycker om Doma också. Jag har faktiskt bara hunnit dit 2 gånger, för att jag var ju där efter Kockarnas kamp. Men jag tycker att det är väldigt härligt. Det känns också, jag älskar ju Thea Malmengård såklart, men det känns också väldigt Thea den där krogen.
Mm.
Det är mycket färger, mycket känslor i lokalen och mycket känslor och härligt i maten också.
Ja, men jag tycker om den. Och nu har de en liten härlig bar som känns som Södermalm, tycker jag, nere i källaren.
Ja, men jag tycker nästan att baren är härlig att sitta i. När de byggde baren sen så måste jag säga att den är ju superhärlig och mysig att sitta i. Så att jag rekommenderar faktiskt alla att gå dit. Nej, vet du vad? Jag har en till.
Ja.
Som jag måste säga, som jag tycker är helt fantastisk också. Mm. Tillsammans med alla man. Ett hem.
Just det.
Har du varit där?
På tal om ekonomi då, och tuffa tider.
Exakt så. Okay.
En disclaimer där för priset. Men alltså den har ju varit väldigt anonym. Men det känns som för ett år sedan eller någonting så släppte de lite liksom på sargen. Och nu har de liksom, nu pratar de lite mer om att man kan komma dit.
Ja, men de öppnade ju upp en del till egentligen.
Just det.
Så att det, förut var det ju mest kanske för de prioriterade väl de som bodde på hotellet, antar jag. Mm. Nu ska jag inte säga att jag vet det här, men det är min teori i alla fall.
Mm.
Och sen så, nu har de ju många mer sittplatser och de har ju byggt en restaurangdel. Men det är ju någonting fantastiskt med att äta där. Mm. Det är också, jag är väldigt sucker för bra ambiance, tror jag.
Vad liksom kategori, är det liksom fine dining eller är det liksom bistronomikäk liksom, eller vad kallar det för? Liksom?
Nej, men det är ju ändå ganska pricey, men det är ju så otroligt liksom avskalat. Man delar ju också, men det är otroligt fokus på råvara och väldigt, väldigt hög liksom kunnande om råvara, så att det tillagas på ett väldigt bra sätt. Men det är ändå enkelt.
Mm.
Och jag menar, väljer man riktigt bra råvaror så behövs det inte så mycket krusidull heller.
Mm.
Och det gillar jag. Nej, men och sen så vet jag att de kockarna som jobbar där är också superduktiga.
Men den står faktiskt väldigt högt på min lista på att besöka.
Ja, men dit måste du gå.
Ja.
Du måste också se till att du får en lång kväll där. Dra ut lite på det, äta lite långsamt och njuta.
Våren ska man väl gå dit, eller sen efter sommaren funkar väl också. Liksom, men man vill ju ha lite så här mot...
Ja, absolut. Det tror jag. De har ju ett fint orangeri också.
Mm. Och nu blir jag jättesugen.
Ja, jag med.
Krogupplevelser, du har ju den där. Men har du någon mer krogupplevelse som du vill berätta om? Det behöver inte vara Sverige, det kan ju vara var som helst.
Ja, men det är ju också... Det är lite tråkigt i dessa tider, men det är ju faktiskt Franzén. Så enkelt är det. Det finns ju en anledning till att de har 3 stjärnor. Men när jag var där första gången så var jag också... de tar allting till perfektion. Mm. Det är bara egentligen smaker som man liksom haft. Man känner igen dem allting. Det är, som, det är en rödvinssås, absolut. Men det är också den godaste rödvinssåsen du har ätit. Superbra service. Liksom ändå avslappnat. Jag ska vara helt ärlig, så inte kanske fine dining min core business att gå ut och äta. Jag gillar att äta på lite härligare ställen. Lite, liksom där det är lite mer avslappnat och lite musik och sådär. Men när jag var på Francén så var det så mycket överraskningsmoment. Jag gillar också att man får liksom byta. Man behöver inte sitta på samma ställe hela tiden. Man kan röra sig runt lite. Det gör ganska mycket för hela upplevelsen. Och sen så, någonting som jag tycker är härligt också, det är när man inte sitter vid ett bord och så får man långa prestationer. Och så ska man titta snett upp på servitören, servitrisen. Mm. Utan liksom man sitter mitt emot den som serverar. Och det är ändå väldigt mycket matsalsarbete där. Men det, den känslan tycker jag väldigt mycket om.
Ja, men alltså jag tycker om själva huvudmatsalen då, som är någon sorts hybrid av bar-style och som ett U. Om man inte varit där då är det väl liksom, man sitter som ett U kring ett stort öppet kök.
Ja.
Jag tycker på något sätt det är skönt att slippa den här vita duken. Liksom.
Ja.
Det är häftigt att vara på en av världens bästa krogar, men ändå har det här avslappnade.
Ja, för man kan också alltid känna sig bekväm där, känns det som. Du kan komma dit i sneakers, så det känns helt okej.
Okay. Mm.
Så att jag tyckte att det var spot on. Fantastiskt bra musik, god mat. Och jag har ingenting, jag förstår varför de är tre stjärnor helt enkelt. Och är en av världens bästa krogar.
Vi var faktiskt tre gäster där och... Ja, jag vet inte. Vi var inte så imponerade. Alltså så här, 10 poäng för upplevelsen, allting. Jag har lite svårt för kanapéer. Och det var väldigt mycket kanapéer. Jag vet inte, är det liksom... Fine dining, är det liksom någonting liksom som... Vill man gärna servera det liksom?
Ja, det är ju, man lägger ju otroligt mycket tid på kanapéer. För att det är ju de här små liksom, munsbitarna. Det säger ganska mycket om vad du förväntas inför kvällen.
Mm.
Och det är väl också ett sätt att dra ut på måltiden, tror jag.
Jag vill så gärna gå tillbaka för att se om jag liksom... Det var jättegott och det var härligt liksom, men... Jag vet inte, om man pratar upplevelser så tycker jag att jag har liksom blivit mer wow på andra ställen. Men samtidigt så var det man hade ju så höga förväntningar när man kom dit också.
Ja, absolut. Så. Det hade man ju såklart.
Ja. Vad är viktigast för dig när du går på krogen?
Att jag känner mig ledig. Nej, men att det inte är så stressigt. Liksom. Det är ibland kan, jag tycker att det kan vara jobbigt när man går på restaurang och det är för stressig miljö. Du vet, man känner att personalen är stressad. Och det är lite för högt tempo liksom på människor runt omkring. Det tycker inte jag om.
Mm.
Jag vill känna mig chill. Jag vill att det, alltså för mig spelar det verkligen ingen roll om det är liksom en liten krog i förorten. Eller om det är bara man känner liksom att det är gott, vällagad, varm mat.
Mm.
Och att man liksom, det är en bra känsla i lokalen. Att personal, man, så här, man märker om personalen trivs på sin arbetsplats. Och det gör ganska mycket som gäst faktiskt.
Vi började ju prata om musiken i ditt sommarprogram med Håkan Hellström, Din tid kommer nu. Sista låten i ditt sommarprat var ju den fantastiska Bittersweet symfoni med The Verve. Låten kan ju tolkas som en uppmaning att bryta sig loss från samhällets förväntningar och följa sitt eget hjärta och drömmar. Även om det innebär att man går mot strömmen. Känner du liksom, är det det, känner du att det är det du gör nu? Går du mot strömmen lite grann eller följer du ditt hjärta?
Jag går nog inte mot ström, jag bara följer mitt hjärta. Jag tror man måste hitta sin egen väg. För att någonstans, livet är så kort och livet är så skört. Och jag tror att jag kommer inte vilja liksom ligga på min dödsbädd och känna så här, jag borde gjort det här och jag borde gjort det här och varför tänkte jag inte på det? Det är nog mer så att jag måste vara glad och följa mitt hjärta tills jag lämnar det här jordelivet, helt enkelt.
Då säger jag tack.
Tack.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.